Reportaget. Vid norra sluttningen mot Sidsjön i Sundsvall ligger Mellannorrlands hospice. I september i år firar verksamheten 10-årsjubileum. Det var eldsjälarna läkaren Mattias Brian och sjuksköterskan Åsa Kjennell som startade upp denna vårdenhet för inneliggande vård och omsorg av de allra svåraste sjuka som befinner sig i livets slutskede. Mellannorrlands hospice drivs av ett aktiebolag och är helägt av en insamlingsstiftelse med samma namn. Värdegrunden är att alla ska uppleva trygghet, få ett personligt bemötande och känna sig respekterade i en lugn och harmonisk vårdmiljö. Här använder sig personalen av mindfulness som ett redskap i sitt arbete och i sitt bemötande med gästerna. Lena Enberg är sjuksköterska och jobbar här sedan 2007.
Ja, det här huset är ju byggt enkom för den här typen av vård, alltså palliativ vård. Den här verksamheten kallas ju ideologisk verksamhet. Den är ju inte på något sätt tanken att den ska vara vinstdrivande, utan vi har en ideologi i hur vi vill vårda våra gäster som är det viktiga. Det har varit otroligt fascinerande att vara med från början och se hur vi har byggt upp det här från grunden.
Arkitekten som har skapat byggnaden har fokuserat på att skapa ett lugn, en rymd, ett ljus. Grundtanken är att miljön inte får kännas tung när man kommer in. Byggnaden är ritad utifrån feng shui och det betyder att det ska vara ett bra flöde i byggnaden. Många hörn är rundade i rummen för att det ska kännas mjukt och lamporna i taken och lampetterna på väggarna är gjorda av linnetyg för att skapa liv då tyget rör sig av värmen från lampornas sken.
När man kommer in här genom entrén möts man av en liten fontän. För att det ska kännas som ett lugn i det här pålande av vattnet. Och går man rakt fram kommer man ut i det vi kallar för vinterträdgården. Där man har ett samlingsrum för att sitta och äta och umgås och fika. Och vi har en del underhållning med jämna mellanrum här. Vi har haft dop här. Vi har haft flera bröllop faktiskt. Det finns två rum i det här vinterträdgården som är avskilt med glasdörrar, skjutdörrar i glas där man kan dra för gardiner, vita skira gardiner för att ordna lite avskildhet då. Det finns även tv-spel vi kan låna ut, det är ju ofta en hel del barn här, inte som bor som gäster, men det är ju många som har sin mamma och pappa eller mormor och morfar här, så att vi försöker ge plats för dem. Det finns även en särskild lekhörna avsatt för dem. Den här vinterträdgården vetter ut mot en väldigt stor altan, eller ett däck kan man säga. Där vi har utsikt över en äng och över hela Sidsjön. Och det är ju en otrolig tillgång. Det här däcket löper ju runt hela huset. De flesta rummen vetter ju också ner mot det här däcket och sjön. Och det är utformat så att man kan öppna upp dörrarna och dra ut hela sängen om man inte är i det skick att man kan gå ut och sätta sig eller åka rullstol, så drar vi ut hela sängen. Det gör vi jätteofta.
Och i biblioteket där vi sitter i en soffgrupp framför den öppna eldstaden känns det ombonat, tryggt och avkopplande.
Och bland annat det här rummet vi sitter i, biblioteket, som är tänkt som ett bibliotek. Vi har till och med en pensionerad bibliotekarie som kommer att sortera böcker här och gör det fint. Det finns en hel del musik om man vill höra på det. Det här är ett rum vi använder när man vill samla ihop anhöriga och gäster och kanske vill ta sig ett glas vin eller en liten drink eller en likör på kvällen. Det får man här om man vill. Även vid dödsfall använder vi det här rummet och använder brasan. Ja, det är väldigt uppskattat i det ögonblicket när man har förlorat någon och kunna samla ihop sig i det här biblioteket, i värmen framför elden och en slags tröst.
Hur många gäster kan ni ta emot?
12. Nu är efterfrågan väldigt stor och vi har en väldigt hög beläggning. Och vi känner ju att vi skulle behöva öppna upp två vårdplatser till. För det finns möjlighet vad gäller rum. Nu vi har två rum som vi skulle kunna använda till gästrum. Nu är det bara att utöka personalen som vi har lite planer på då.
Och när då era gäster kommer hit i livets slutskede som man säger, hur då blir de då omhändertagna?
Ja, våra tankar när vi tar emot gäster här, det är att här är det både gästen och hela den personens familj och anhöriga överhuvudtaget. Och jag tänker att det gör att de känner sig inte så väldigt utlämnade ensam. För oss är det viktigt att de får ha sin fru eller sin familj med här. Många bor här med gästen, eller åtminstone en del nätter. För det finns möjlighet på alla rum att övernatta. Så det är väldigt viktigt att den här personen får känna att den har sitt rum. Och i det rummet är det den här personens rutiner som gäller. Vi går inte och väcker någon klockan 8 och tvingar på någon frukost, utan är man van att ligga till 10, ja men då gör man det. Och vi försöker sprida en känsla av att man är värdefull, att man är värd att bli omhändertagen och verkligen sedd, och att vi i personalen är närvarande. Vårt mål är att det får inte bli någon sån här löpande bandvård, och vi har ju på många sätt utformat verksamheten för att få bort det här sjukhusrutinerna. Att vi alltid gör likadant samma morgon, utan att vi ska vara flexibla och kunna göra lite olika. Det är inte säkert att man vill ha samma frukost varje dag. Man kanske vill önska någonting annat, och bara en sån detalj. Och vi tänker ju naturligtvis, är det ju också det här med symptomlindring, för det är ju inte ovanligt att man har problem med, ja det kan vara ångest och oro som är väldigt jobbig och svår att få bukt med. Och det är ju inte så konstigt i livets slutskede. Smärtproblematik är ju vanligt, och det är vi ju väldigt bra på. Symptomlindring är ju, måste vi vara väldigt bra på, för är man inte bra symptomlindrad, då funkar inte med det andra heller. Då kan man inte ta tillvara på livet överhuvudtaget. Om man mår ständigt illa eller man har alldeles för ont hela tiden, då är det ju svårt att sätta värde i någonting annat. Man kanske inte orkar umgås med sina anhöriga för att man har ont eller illamående. Och det är vi bra på. Och det vet jag inte om alla känner till riktigt. Att det inte är som ett bara vilohem, utan det är avancerad sjukvård vi bedriver. Och det är ett av kriterierna för att komma hit, är att man ska ha specifika krav på medicinsk vård som man inte kan ge på något annat ställe.
Och en del i det här är då mindfulness.
Ja.
Hur kommer det in i det här arbetet?
Ja, det började med att Åsa Kjernell, vår förra verksamhetschef, hon var ju en av de drivande i det här att få igång det här hospiset redan från början. Och när vi då, som var med i den här första kullen av personal, började, då ingick det i våran inskolning att lära oss mindfulness och meditera, av den anledningen, av flera anledningar, men för det första att kunna möta våra gäster med total närvaro. Vi tränar ju regelbundet på att stanna upp, bara andas. Vi sitter i meditationer med jämna mellanrum, och det har vi gjort ända från början. Där vi tränar på att sätta ner fötterna och känna efter hur det känns i kroppen. Och är det så att jag är på väg att bli stressad eller så där, så får man kanske kliva ur en situation fram och tillbaka och andas och ta det lite lugnt och komma in med mer stabilitet och mer lugn. För det är så otroligt viktigt att vi kan ge det till gästerna, som är ju en jättesvår situation, både gäster och anhöriga. Att här är så viktigt att de känner att vi är deras trygghet, och att vi inte dras in i den här sorgen och krisen som de går igenom, utan att vi är trygga, vi hjälper till med smärtlindring och vi är närvarande och kärleksfulla. För det hör också ihop med mindfulness, att det är Det ska komma från hjärtat. Kärleksfull vänlighet är en del i mindfulness. Men i praktiken går det till så här att vi har regelbundna meditationer där vi tränar på att rikta vårt fokus på där det ska vara, alltså där vi ska vara närvarande. Och det gör vi med hjälp av andningsövningar och att vi påminner varann när någon av oss i personalen verkar lite stressad eller när man börjar springa lite fort, eller att man hjälper varann att ja, men här springer vi inte, vi tar det lugnt, vi skapar, det är tänkt att vi ska skapa en, och det gör vi, en lugn energi. Och att man inte springer in och ut i rummen och inte riktigt ser personen man möter. Vi är väldigt noga med att innan vi går in till en gäst stannar vi alltid upp och tar ett par andetag. Och riktar fokus och tänker, vem är det jag kommer in till nu? Och jag lämnar den jag har varit innan. Att man är helt och hållet med den personen och i det sammanhanget man går in i. Utan att ta med sig en massa tankar och känslor från det man har gjort tidigare. Och det är ett tillfälle där vi använder mindfulness. Att kunna släppa det vi har varit i. Både mellan gäster och när vi kommer från jobbet och hem. För det här är ju såklart ett jobb där man kan ta med sig väldigt mycket bilder. Allt från bilder i huvudet till känslor. Man träffar människor och man fäster sig vid människor och man möter allt från barn till föräldrar som förlorar sina barn och så. Även om vi inte har så små barn som ligger här så är det ju, har det varit ner mot 20 år ändå. Och det är väldigt varierande situationer vi är hela tiden. Så det gäller att kunna kliva i och ur det vi upplever. Att man på något sätt, i och med att man stannar upp och andas och mediterar, tömmer sig på de här jobbiga känslorna som man är i väldigt mycket. Och hitta någon slags ny energi och gå in i en ny situation utan att komma trött och tyngd ifrån den tidigare. Och det gör ju att man orkar lite bättre. Och den här tekniken och använda den när man lämnar jobbet gör att man orkar att jobba här längre. För den är ett otroligt kraftfullt verktyg när det gäller att inte bära runt på en massa jobbiga känslor.
När då era gäster kommer hit i livets slutskede så antar jag ju att tiden här kan vara allt ifrån ganska kort till lite längre.
Ja, vi har allt från en halvtimme till drygt ett år.
Och vad är slående för dig då som är sjuksköterska och jobbar med det här? När du träffar gästerna då i det här tillståndet. Vad tänker man på när man vet att man har en kort tid kvar att leva? Det är ju en väntan på det oundvikliga, det vill säga döden.
Mm. Och det är bra att du säger det här, väntan på det oundvikliga. För lite kuriosa, när vi startade upp det här så skrev tidningarna en otäck rubrik. När de skulle skriva om att vi hade öppnat så skrev de i dödens väntrum. Och det var ett par stycken som tackade nej till att komma hit, tack vare det. För vem vill bo där? Det här är så viktigt, för vi får ju alltid fråga, men hur orkar ni jobba med det här? När människor bara dör hela tiden. Det är vi nog eniga om allihop här, att det finns få ställen där det är så mycket liv. För här är livet så viktigt. Mycket viktigare än vad man tänker på i vardagen. När man tänker sig att ja, men jag har gott om tid. Jag kan göra det imorgon, jag kan göra det om några år eller när jag sparar ihop pengar eller det där kan jag göra sen. Här har man en begränsad tid. Det vi bidrar med och försöker hjälpa till med, det är ju att försöka skapa någon typ av livskvalitet i det här sorgliga och hitta någon acceptans i att nu är det så här. Ingen väljer ju frivilligt att komma hit och vara nära döden. Det är få människor som verkligen vill dö. Och det vi gör, det är att ja, men jobba lite med det här och hjälpa folk. Och där har vi också mindfulness, att vara här och nu. Att försöka leda tillbaka tankarna till vi har en bra dag idag. Vi vet inte hur det ser ut imorgon. Många här vet ju inte om de lever imorgon eller om en vecka eller två veckor. Och då blir det så otroligt värdefullt. Och det är fascinerande, kan jag tycka, vad många människor som verkligen blir så väldigt bra på att ta tillvara på just det här nuet. Att man kan njuta av det här, att jag kan ligga och titta ut över sjön och jag kan ta en kopp kaffe och det smakar bra idag. Man kan få ett bad, vi har ju spabad här som vi kan erbjuda, och vi försöker ta ner ångest och oro. Vi är några som ger taktil massage regelbundet. Det är också ett verktyg för att skapa livskvalitet och få ner lite ångestnivå.
Vilka tankar dyker oftast upp hos gästerna när de väl har kommit hit?
En del är väldigt nöjda med vem de har blivit, men många är det kanske inte. Att man har gjort val i livet baserat på vad andra vill och förväntar sig. Sådana perioder kommer ofta när man tänker tillbaka på livet. Att man har jobbat med någonting som man kanske inte tycker är så roligt. Eller att man har, som sagt, har gjort val där man inte har funderat så mycket på konsekvenserna. För man har tänkt att jag kan alltid ändra på det här och göra annorlunda sen. Man kan ju aldrig veta att man kommer att vara här för 10 år sedan. Det är en skön tanke för många att vila i. Jag kunde ju inte veta då. Jag fattade beslut utifrån vad jag trodde var bra. Och jag tänkte att jag hade mycket tid på mig att göra annorlunda längre fram. Även om det inte var så bra just då. Sen är det ju såklart väldigt många som klarar av den här acceptansen. Att de kan tänka att allting vart inte precis som jag hade velat, men det vart okej. Det vart bra. Och det tror jag är en tanke man vill ha med sig också för att härda ut i nuet. Att man försöker nog på alla sätt att summera ihop livet till att det var okej. Det känns lite lugnare i ändå. Vi pratar ju väldigt mycket runt det här, om det är någonting man ångrar och hur man ska försöka acceptera att det inte blev som man hade velat, eller hur man kan träna på att släppa taget. Det är inte någonting man kan göra åt nu.
Många människor idag lägger ner mycket tid och kraft på jakten efter vad man tror är lycka. Det ska resas till andra sidan jordklotet och en massa prylar av rätt märke ska införskaffas. Det ena ska överträffa det andra. Men är det det vi minns i livets slutskede? Är det det som värmer mest i hjärtat? Enligt Lena är det enkla och vardagliga.
Man pratar om att man ska göra en bucket list och hinna med så himla mycket. Man ska fotvandra i Tibet och man ska åka till Marrakesh och köpa en viss lampa. Eller du vet, det är så mycket. Det ska vara så extraordinärt och man ska kunna titta tillbaka att jag har verkligen levt. Men visst är det väl skönt att tänka tillbaka på resor, men det man håller närmast hjärtat, det är ju hur det har varit i vardagen. Det man ofta får höra, jag saknar det här att bara kunna kliva upp, sätta mig vid köksbordet, titta ut över utsikten med en kopp kaffe, eller sitta på trappan och höra fåglarna kvittra, eller höra att barnen kommer hem efter skolan och slår igen dörren. Och det här vardagliga, och det tycker jag är övergripande. Att det är det som är viktigt.
I vår kultur så pratar vi inte så mycket om döden. Många är rädda för döden och det okända. Kan vi på något sätt förbereda oss bättre på just detta?
Jag tror inte att man intellektuellt kan skapa någon trygghet inför döden. Jag tror bara att prata om den öppet, lite gå tillbaka som det var förr i tiden, när man bodde tätt in på varandra och människor dog. Döden var en del av livet, för det är den ju fortfarande. Men i dagens samhälle, tänker jag, är det ju inte ens okej att åldras. Och hur är det då att dö, kan man tänka. Så jag tror på det här enkla i att prata om det öppet. För det är någonting väldigt naturligt. Prata inte om jag dör, utan när jag dör. För det gör vi ju allihopa.
Summa summarium, så utgår jag från att du anser att det här med mindfulness, det fyller verkligen funktion här i den här verksamheten.
Ja, det gör det. Det skapar en kvalitet i hur vi bemöter gästerna och hur vi klarar av att hantera det här i den här vården som är svårt. Och vi hanterar att hantera oss själva, helt enkelt. Men det som är viktigt, vi pratar jättemycket om sorg och jobbiga känslor och krishantering och död. Men det är otroligt mycket glädje och skratt här. För det hjälper vi till med personalen, men även gäster och anhöriga känner att det är viktigt att få känna att man är glad. Att vi skapar en miljö, och ofta gör även anhöriga och gäster det själva, där man försöker att göra lite lättsamma saker. Man dukar upp lite mysigt på kvällarna, man kan sitta och lyssna på musik och spela kort eller bara dra ut sängen ute på altanen och titta på sjön. Och vi skojar väldigt mycket. Humor är en stor del för att lyfta det här lite mörka. Ganska mycket galghumor finns det, men det finns alltid hjärta i det.
Avslutningsvis, Lena, vad skulle du vilja säga?
Det kommer upp ett ord i huvudet, och det är tänk enkelt. Man krånglar till livet väldigt mycket, och jag tror att det här att försöka vara närvarande i det som faktiskt är, istället för att hela tiden planera framåt. Att bara jag kommer på min utlandsresa, då kommer jag bli lycklig, då får jag vila och då får jag göra allt det här. Utan se det här fina i det här enkla vi har runt omkring oss i vardagen. Stanna upp och njuta av det. Den här lilla promenaden till jobbet, det finns säkert någonting att njuta av på vägen dit. Titta på fåglar, titta på träden, känn dofter. Så tänker man ju mycket i mindfulness. Ja, så spontant det som kommer från hjärtat just nu, så är det där att försöka ta tillvara på det här enkla i vardagen. För det är det som är livet. Det är ju det vi har nu. Och vara lite nöjdare med den man är. Och vara lite snällare med sig själv. Jag säger inte att man inte ska sträva framåt och ha driv och planer och sådär. Men vi är allt för ofta långt fram eller grubblande över vad som har varit. Och livet är lite för kort för det.
Det berättade Lena Enberg, sjuksköterska vid Mellannorrlands hospice i Sundsvall. Reporter i inslaget var jag, Annette Strandqvist.